Idag kommer vi läsa två texter. Vi kan ställa oss upp och lyssna först till episteltexten som är från Hebreerbrevet, kapitel 11, verserna 1-7. Och det finns på sidan 868 i de röda biblarna. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att vi inte ser det vi inte ser har blivit ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbörd att det hade funnits nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina. Men han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde se. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Och så ska vi läsa dagens evangelium ifrån Markus evangeliet, kapitel 12, verserna 41-44 på sidan 718. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den här fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Inte ensam om att följa vad som händer i Libanon de här dagarna. Även om det finns många platser att följa händelser över världen så finns det flera anledningar, inte minst för mig, att göra det. Jag har ju, en del av er vet, en svärson som bor i Libanon i en by vid bergen men som jobbar som polis i Beirut. Ni kan ana vad det innebär. Sen har ju vi som församling dessutom vårt internationella arbete fokuserat till Libanon. Det vill säga vår partner där i Beirut är en organisation som bland annat hjälper till och utbildar pastorer och ledare som man sänder ut över Mellanöstern. Det här är den enda pastorsutbildningen i Mellanöstern där alltså konvertiter som har bytt tro får utbilda sig öppet. Det landet i Libanon är ju faktiskt det landet i Mellanöstern där man får, åtminstone på pappret, byta tro. Sen är den här organisationen också fullt upptagen med olika form av kris- och flyktingarbete. Och ni kan bara ana vad de håller på med de här dagarna. de är trötta, de är slitna, de behöver våra pengar som hjälper, de behöver våra förböner och hejarop på olika sätt. För att landet och invånarna i Beirut och i Libanon kämpar ju verkligen och har gjort det åtminstone i 6 år. 2018 så kollapsade, kan man ju säga, landet rent ekonomiskt när man förlorade kanske 95% av valutans värde. Min svärson då, hans lön räcker ungefär till bensinen till hans jobb fram och tillbaka. Resten får man försöka hitta på annat sätt. Och det är inte så konstigt, vi förstår när man hör rapporter om att människor lämnar det här landet. Att de unga inte minst känner att de har förlorat hoppet om framtiden och därför flyr detta land. Vilket också är en av anledningarna till när han försöker komma hit så får han inte det, för bland annat av rädsla av cheferna att han ska stanna kvar här. Det är ju högst speciellt naturligtvis situationen där och på många andra länder. Men även om vi lever i en ganska annorlunda situation så är det väl ändå så att även i Göteborg påverkas vi av lokala och globala utmaningar av olika slag. Jag läste igen, som jag gör emellanåt, den senaste ungdomsbarometern. En sån där som stämmer av hur tänker tonåringarna i vår tid. Jag brukar ibland återkomma till den där. Och på den senaste nu så säger man, ja, det viktigaste nu, eller bland det viktigaste, det är att se till att man får en bra ekonomi och en bra lön. Och det kanske inte var jättenytt, det kanske har präglat vår tid länge, men ändå var det lite överrumplande. I en tid som denna är kronorna och örona det viktiga. Och nu behöver inte det gälla dig som är tonåring om du är här, och det behöver framförallt inte gälla dina tonåringar naturligtvis. Men ändå så verkar det här prägla, och forskarna säger, vad beror det på? Jo, en anledning är, i en tillvaro som är så tumultartad och så osäker, så låt oss åtminstone försöka satsa på någonting, att min välfärd, att min ekonomi blir säker för framtiden. Och det är fullt förståeligt. Man vill på något sätt skapa en trygghet där det är svårt att finna den. Och då vill jag tillbaka till dig som hörde mig tala för några veckor sedan när jag sa att ja, men vårt samhälle odlar just det där. Drömmarna, visionerna om våra egna liv, men har lite svårare för det gemensamma drömmandet för det gemensamma livet. Hörrni, det är rakt in i sådana situationer som dagens texter, och inte minst vill jag då knyta an till Hebreerbrevets text. Det är rakt in i sådana situationer i Beirut, i Göteborg, som de här texterna vill ge oss vägledning för vår vardag. För hur vi ska förhålla oss i livet, för hur vi ska forma ett förhållningssätt, hur tar vi oss igenom, hur lever vi i detta? Och jag vill stanna upp då inför de första verserna i Hebreerbrevet där. Detta brev som brukar kallas för tronskapitel. Och du som har gått i kyrkan eller gått på gudstjänst, du som har läst din bibel en del, är ganska välbekant med det kapitlet. Och låt dig då inte luras av att de där kapitlet kan jag, det där kan jag, utan snarare de som du kan väl, för att de ofta återkommer, återvänd till dem igen och igen. Därför att låt det få bli näring för våra liv. Och det här är ett sånt kapitel. Och kapitlet handlar om människor som i just olika situationer odlar ett förhållningssätt, trons förhållningssätt, för att ta sig igenom sitt livspassage. Och det här börjar ju med en sammanfattning då, med den där kanske en av Bibelns mer kända verserna. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det vill säga, om hoppet är en fullständig nödvändighet i våra liv för att leva, livsglädjen leva, så är det tron, det är övertygelsen i våra liv som formar vår tro, vårt hopp. För ungdomarna i Beirut så har man i flera år levt med övertygelsen om det blir inte bättre. Och det gör att man har förlorat sitt hopp och det leder till att man lämnar landet. När jag igår eller förrgår kanske var och pratade med med svärson igen och frågade hur är det nu då? Är det inte liksom fullständigt att ungdomarna lämnar då i detta? Ja, då säger han att ni har för dem i landet av unga som såg Hezbollah som det stora, stora problemet. De börjar få tillbaka övertygelsen om en framtid och få hopp igen och stanna kvar. Andra upplever naturligtvis det på annat sätt. Och det där visar på en mekanism mellan tron, hoppet och... Vi tar nästa bild. Där. De där tre som också är så välbekanta för oss. Det där som förutom själva personen Jesus är ju centrumet i den kristna tron. Är det som våra liv vill röra sig emot. Vi vill växa i tro, hopp och kärlek. Det är liksom livsluften. Och för ungdomarna i Beirut så kärleken till sitt land, till sitt att engagera sig för en bättre morgondag förutsätter att man har hopp för sin morgondag. Som i sin tur förutsätter att man har en övertygelse om att det kan bli annorlunda. Förändras den övertygelsen, förändras hoppet och då förändras engagemanget. Och det styr, är människorna på väg därifrån eller stannar man kvar? Nu lever vi här och vår situation som svagt kan vara annorlunda. Men jag tror ändå så att vi präglas på samma sätt av denna mekanismer. Fast vi skulle kanske kunna välja lite andra exempel. Du som lever i en relation, kanske ett äktenskap. Om man får vara med om att den andra partnern är otrogen, väljer någon annan, så händer ju någonting med min övertygelse. Min övertygelse att den andra ska älska mig, min övertygelse att den andra ska vara mig trogen. Och det påverkar mitt hopp för vår relation. Som i sin tur påverkar min motivation och vilja att engagera sig, att älska. Eller om jag har länge ätit en medicin för att hålla en sjukdom i schack. Och så möter jag orden från doktorn om att den här medicinen inte längre hjälper. Så förändras någonting i min övertygelse. Som påverkar mitt hopp om att jag kommer bli frisk. Som i sin tur påverkar livsgnistan och kärleken till framtiden och till livet. Jag skulle kunna fortsätta med många sådana exempel. När jag höll på att skriva detta så ringde exempelvis min mamma. Gråtande. Och så berättade hon hur en 45-årig man i min hembygd just hade förlorat sitt hopp på grund av någonting i hans liv, en övertygelse. Och som hade fått honom att kasta sig ut ur balkongen från ett högt hus. Oj, nu hamnade vi ner i botten här och i en tung stämning. Vi får liksom röra oss lite grann ifrån detta. Men min poäng är bara att de här tre funkar i en mekanism tillsammans. Så inte minst gör det också det i vår relation, i vår bön. I min erfarenhet och i alla samtal jag har med människor så... kan jag ju som pastor vilja predika, säga saker om att Gud är kärlek, det ena med tredje, öppna dig för Gud. Men det är, vad har jag varit med om? Vad har jag för övertygelse om? vem Gud är som påverkar min längtan och min kärlek till Gud. Om jag inte är övertygad om att Gud verkligen är god. Om jag inte är övertygad om att Gud faktiskt är engagerad. Inte bara på distans, lite grann en betraktare. Liksom uppe på en läktare någonstans bortom stjärnevärldarna. Om jag inte är övertygad om att Gud finns i Beirut just där. Eller just på mitt jobb eller på mitt liv. Så blir allt tal om att älska honom lätt tomma ord. Utifrån den mekanismen så blir det väldigt väsentligt att ställa sig frågan. Vad är det för övertygelser som formar våra liv? Och vad är det som vi låter forma våra övertygelser kring? Både de medvetna och kanske inte minst de övertygelser som vi är mindre medvetna om. För det är uppenbart att våra inre övertygelser har kraft i sig. Och jag skulle vilja ge dig två exempel på vad som kan forma dina och mina övertygelser. Det första exemplet jag skulle vilja dela, det är våra erfarenheter. Som förkunnare så vill jag ju gärna tro att det jag säger formar. Och jag tror att det har betydelse. Bibeln så talar ju om tron utifrån förkunnelse. Så det finns absolut en koppling. Men om jag talar återigen om Guds kärlek, nu är vi lite för snabba. Om jag talar utifrån om Guds kärlek, så återigen, om du sitter med en annan erfarenhet, så är ofta den som skriker högre. Inte för ditt huvud, för där kan vi gå med om på det mesta. Men det där i djupa sätt, så är det den som formar och styr. Och tråkigt nog säger forskarna att det är de negativa erfarenheterna som lätt får större plats. Har jag varit med om två underbara bönesvar, men den tredje gången så är det tyst. Så är det risken att den där tysta, ohörda bönesvaret får utrymmet och formar min övertygelse i mitt liv. Om vi inte är lite vaksamma med detta, så tror jag att det här, som sagt, kan röra och påverka oss mer eller mindre medvetet. Därför är något av det viktigaste jag tycker jag gör som pastor att få sitta och samtala om vad som faktiskt rör sig i våra liv. Vilka erfarenheter som faktiskt jag har varit med om för att låta Gud få lysa över dem. Den andra saken som jag tror formar övertygelser, det är vad vi ser. Återigen, absolut vad vi hör, vad vi läser. Men ögonen verkar ha en stor inverkan på vad som händer i oss. Vad är det jag ser? Ja, det finns ju naturligtvis många saker att göra bedömningar av vad jag ser. Går jag upp på morgonen och ser solen lyser. Wow, så jag får övertygelsen. Det här blir en härlig dag. Och jag klär mig därefter och jag kanske åker till jobbet utifrån det. Om jag ser att de andra bankerna inte är beredda att satsa på Northvolt uppe i Skellefteå, så gör också jag eller min bank samma bedömning utifrån vad jag ser andra gör. Det skapar övertygelser i våra liv. Ja, återigen, vi skulle kunna forma exempel på exempel. Det här kapitlet i kapitel 11 vill ju lyfta fram människor som ser saker, men som inte låter sig se bara vad vi fysiskt ser. Som inte gör analysen, bedömningen och låter sin övertygelse formas utifrån vad ögonen ser. även om det är naturligtvis med, utan som ser också någonting mer. Som ser någonting som ännu inte går att se. Vilket är ju varje, vad ska man säga, visions- och drömsväsen. Att förmedla någonting som, kan ni se detta? Nej, jag ser det inte riktigt. Jo, men ser ni inte? Och om man ser samma sak så väcker det hopp och rörelse och engagemang och kärlek. Det ligger ju det där naturen att smitta, att se någonting som ännu inte går att se. Och personerna i Hebreerbrevet 11 hade låtit sig smittas av vad Gud såg, fast de själva inte fysiskt kunde se det. Hela Bibeln handlar ju egentligen bara om detta. Om att Gud ser någonting som ännu inte fysiskt är där. Men som han vill öppna våra inre ögon för. Kan ni se att jag är en herde och att jag leder er på rätta vägar? Nej, det är lite svårt när vi har vandrat 38 år i öknen. Det är inte lätt att se det. Kan ni se hur mycket jag älskar mig och att jag har makten att befria den här världen? Nej, det är inte så himla enkelt när du just nu håller på att ge upp ditt andetag på ett kors. För mina ögon säger någonting annat. För Noa i kapitel 11. Vad fick honom att bygga detta projekt som till och med får Karlatornet att kännas som någon slags mindre pryl? Ja, inte var det vädret att det regnade så mycket. Han byggde vecka efter vecka på den där båten när solen lyste och de andra höll på med annat. För han valde att se det Gud hade gläntat för honom. Och när vi läser om Abraham då som hela sitt liv hade levt med saknaden och sorgen. Kommer min släkt ta slut efter mig? Kommer jag inte få några ättlingar? Kommer vi inte få några barn? Och så har man försökt och försökt och försökt. Och en och annan av oss kanske vet precis vad den känslan innebär. Och så går det åren. Och så tappar man övertygelsen. Nu är det ingen idé. Hoppet är borta. Och man ger sig inte längre till varandra av kärlek för att det är ingen idé. Och så kommer Gud och säger, Abraham, kom ut. Kan du se upp mot stjärnvärdena? Ja, jag ser det. Wow, det här är vad jag ser för din släkt. Och Abraham bara liksom, vad ser du? Ser du inte vad jag ser? Ser du inte Sara vad jag ser? Ser du inte mina erfarenheter av att ha försökt hela livet? Jo, det handlar inte om att tränga undan dem. Men det handlar om att lägga till någonting. Abraham har så svårt att se det där så han tänker, okej, jag får trösta Gud och inte göra honom besviken och hitta liksom sin speciallösning med slavinna först. Och så säger Gud igen, nej men titta upp. Det är det här jag vill att du ska se. Och så börjar någonting födas i hans liv. En övertygelse som ger hopp. Och som gör att han går in till Sara en natt igen och försöker på nytt. Och så skriver Paulus i Romarbrevet 4. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde och blev far till många folk. Trons kraft, våra övertygelser gör någonting i våra liv med oss. Därför vill jag avsluta med att skicka med dig frågan. Vilka övertygelser formar ditt och mitt liv? Medvetna, men kanske inte minst att ibland lite grann uppmärksamma de där omedvetna. Finns det någon övertygelse där som jag bara känner, jag hade önskat den var annorlunda? För att den ska väcka det hoppet. För att den ska leda mig till det engagemanget och kärleken. Och i så fall, vilket steg skulle du kunna ta, kanske redan här i denna gudstjänst, som en början på den omformningen. Amen.